Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Gnar Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Love People Use Things Because the Opposite Never Works av Joshua Fields Milburn och Ryan Nicodemus är en samtida fackbok om minimalism, konsumtion och vad ett mer avskalat liv kan frigöra. Boken är inte en manual för att äga så lite som möjligt, utan en analys av hur materiell överbelastning ofta tränger undan relationer, hälsa, kreativitet och eftertanke. Författarna, som är kända som The Minimalists, bygger resonemanget kring tanken att många människor har lärt sig att behandla saker som om de vore viktigare än människor, och att den ordningen behöver vändas. Genom personliga erfarenheter, reflektioner och praktiska frågor undersöker de hur minimalism kan hjälpa läsaren att se skillnad mellan det som bara fyller plats och det som faktiskt bär mening. Resultatet är en bok som vill göra livets prioriteringar tydligare, inte bara hemmet tommare. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, minimalism som ett sätt att återställa rätt prioritering mellan människor och saker. Bokens huvudidé är enkel men konsekvent, att människor ska älskas och saker användas, inte tvärtom. Författarna menar att konsumtionskulturen ofta gör det motsatta möjligt, där energi, tid och uppmärksamhet binds upp av ägodelar, status och ständig nyanskaffning. Det är därför minimalism i boken inte presenteras som fattigdom eller asketism, utan som ett medvetet val att minska det som stör det viktiga. Resonemanget är praktiskt snarare än ideologiskt. När man äger mindre behöver man också ta hand om mindre, oroa sig mindre och jämföra sig mindre. Den frigjorda kapaciteten kan istället riktas mot relationer, arbete, återhämtning och engagemang. På så sätt blir minimalism ett verktyg för bättre livskvalitet, inte ett självändamål. Det är också därför boken skiljer sig från rena städ- eller organiseringsböcker. Den handlar om värderingar lika mycket som om prylar. De sju relationerna som ramverk för ett mer genomlyst liv. En central struktur i boken är de sju relationerna med saker, sanning, jaget, värderingar, pengar, kreativitet och människor. Det ramverket gör att minimalism inte stannar vid att rensa garderober eller förråd, utan blir en metod för självgranskning. Varje relation visar ett område där överflöd, stress eller otydlighet kan ha vuxit fram. Hur man förhåller sig till pengar säger något om trygghet och frihet. Hur man förhåller sig till sanning handlar om ärlighet gentemot sig själv och andra. Hur man förhåller sig till kreativitet visar om livet bara är konsumtion eller också skapande. Poängen är att minskad fysisk belastning kan synliggöra obalanser som redan fanns där. Därför fungerar boken också som en reflektionsbok. Den uppmanar läsaren att inte bara fråga vad som kan kastas, utan vad som behöver återställas, förtydligas eller läkas. Det gör boken bredare än många andra minimalistiska texter, eftersom den kopplar materiell förenkling till personlig utveckling. För det tredje, relationen till pengar och konsumtion som källa till stress och ofrihet. Boken behandlar pengar inte bara som ekonomi, utan som en del av hur människor organiserar sitt liv och sin känsla av kontroll. Författarna visar att hög konsumtion ofta leder till högre kostnader, mer skuld och större beroende av inkomster som måste försvara en livsstil. Det skapar ett ekorrhjul där man arbetar för att kunna köpa mer, samtidigt som tiden att leva meningsfullt blir mindre. Minimalism beskrivs här som ett sätt att bryta den logiken. Om man köper färre saker behöver man också mindre lagring, mindre underhåll och mindre ekonomisk press. Det är en konkret poäng med tydliga följder för vardagen. I svensk kontext blir detta lätt att förstå genom exempel som höga boendekostnader, trångboddhet i storstäder och en vardag där många redan försöker få ihop ekonomi och familjeliv. Boken argumenterar alltså för att konsumtion inte bara är ett privat val utan en struktur som påverkar frihet, stressnivå och framtida möjligheter. Den analysen ger minimalismen ekonomisk tyngd som går bortom smak och stil. För det fjärde, hur personlig identitet och kreativitet påverkas av att leva med mindre. Ett viktigt spår i boken är att överflöd inte bara tar plats i hemmet utan också i huvudet. När människor omges av för många val, för mycket reklam och för mycket oavslutad konsumtion blir det svårare att höra sina egna preferenser och behov. Författarna kopplar därför minimalism till identitet, eftersom ett enklare liv kan göra det lättare att förstå vem man vill vara utan att spegla sig i saker. Särskilt tydligt blir detta i relationen till kreativitet. Boken antyder att skapande kräver utrymme och att utrymmet ofta försvinner när livet fylls av skötsel, av ägodelar och digital distraktion. Mindre fokus på att äga och visa upp innebär mer tid för att skriva, bygga, tänka, läsa eller skapa på andra sätt. Det är en viktig distinktion eftersom boken inte nöjer sig med att lova lugn, utan också vill återöppna möjligheten till aktivt, meningsfullt deltagande i livet. Minimalism blir därmed inte passiv förenkling utan en förutsättning för tydligare självförståelse och mer närvarande skapande. Slutligen, varför boken framstår som mer relationell än många andra minimalismböcker, det som särskiljer Love People, Use Things från många andra böcker i samma genre är att den inte främst vill imponera med extrem avskalning eller hårda regler. Istället placerar den minimalismen i en bredare moralisk och mänsklig ram, där syftet är att återuppbygga det som verkligen bär ett liv. Det gör boken mer tillgänglig för läsare som inte vill bli perfektionister, men som känner att deras vardag är för full, för dyr eller för splittrad. Tonen är personlig och reflekterande, men argumentationen är ändå tydlig nog för att fungera som vägledning. För läsaren innebär det både praktiska och intellektuella vinster. Praktiskt kan boken ge stöd att minska onödiga utgifter, rensa bort distraktioner och skapa mer andrum. Intellektuellt erbjuder den ett språk för att tänka om konsumtion, värde och gemenskap. Den passar därför både nybörjare inom minimalism och läsare som vill förstå varför enkelhet, ibland, är ett djupare val än sparsamhet. I sitt sammanhang står boken ut genom att kombinera vardagsnära råd med en tydlig etisk kärna. Sammanfattningsvis, Love People, Use Things passar bäst för läsare som känner sig överlastade av prylar, kostnader, stress eller digitalt brus och som vill förstå minimalism som mer än en inredningsstil. Den är särskilt relevant för den som söker ett mer medvetet sätt att leva, där relationer, kreativitet och personlig frihet får större utrymme än konsumtion. Boken kan ge praktisk hjälp genom att minska oreda, förenkla beslutsfattande och tydliggöra vad som faktiskt är nödvändigt. Den kan också ge intellektuell nytta genom att koppla vardagliga val till större frågor om värderingar, identitet och samhälle. Jämfört med många andra böcker om minimalism utmärker sig genom att vara mindre fixerad vid regler och mer inriktad på människans relationer, både till pengar, saker och andra människor. Det gör att den fungerar som en samtida vägledning för den som vill leva lättare, utan att reducera livet till bara färre ägodelar. Kärnan är inte att äga så lite som möjligt utan att skapa plats för det som faktiskt räknas. Om du vill stödja Joshua Fields Milburn, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!